Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sen barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej kära vänner och varmt välkomna till Pappapodden. Du sitter i Farsta, jag är i Hudiksvall, och jag har gjort något spännande. För jag sitter i bastun som jag ofta gör när jag är här i Hudik.
Just det.
Det friskar på, det är väldigt högt vatten, så jag sitter nu bara 7,5 meter från havet. Och ibland så har jag suttit här för att jag vill ha en bra ljudmiljö, för det är barn överallt. Och då har det varit problem för att jag har bastat någon timme tidigare, så det är fortfarande väldigt varmt.
Just det.
Men nu har jag gjort det fast inverterat. Det finns inga barn här, det är bara mamma och pappa och min lillebror Johannes och jag. Och Jojo och jag har just varit ute och kört långpass i skogen. Jag är sitter i svettiga kläder och har precis tänt bastun som nu börjar bli varm. När jag satte mig här var det 8 grader i bastun, och nu har det klättrat upp till 15 grader. Men jag sitter nära kaminen så jag får lite strålningsvärme, så att det är nog... Precis vid kaminen är det ju varmare, och medan vi poddar nu så kommer... Först kommer det vara lite för kallt, sen så kommer det bli perfekt, sen kommer det en stund vara jätteskönt, och sen så kommer det förmodligen bli för varmt. Så att det blir en lite spännande nerv till... Och jag kommer då och då kanske berätta vad vi är uppe i för temperatur.
Ja, alltså det blir spännande. Det ser jag väldigt mycket fram emot, att få liksom en löpande uppdatering kring gradtalet.
Om jag glömmer att rapportera så kan du fråga ibland.
Jag ska verkligen göra det. Apropå bastu så har jag äntligen fått arslet ur. För det finns ju... Jag blev lite inspirerad förra veckan när du pratade om det här med söndagsbastu.
Just det.
Och då kom jag på, alltså, flera saker angående just bastun. Och det första jag kom på var att jag ska ta tag i det där. Så att nu har jag, precis innan vi pratade, så har jag äntligen skickat ett sms till mannen som står uppskriven i porten på ett anslag som är ansvarig för nycklarna som man måste kvittera ut för att komma åt bastun, vilket jag har tänkt att göra sen i mars då när jag flyttade in här. Nu har jag äntligen skickat
ett första steg.
Jag har skickat, och vet du vad jag kom på? För att Det var ju så här, jag frågade ju dig och fan vad kul, kan jag få följa med, alltså kapa din sån här söndagsbastudejt med din brorsa, ja, för att vårda den relationen, tänkte jag till dig. Alltså i största allmänhet, det är bra att ses och sådär. Och då gick det ju inte det, för att du skulle ju vara i Hudiksvall, men du tyckte det var en bra idé.
Ja.
Men vet du vad som slog mig sen? Alltså när jag hade anledningen till att jag tog tag i det här med bastun själv här nu, det var för att just för jag skulle ju vårda relationen till dig, alltså indirekt genom att vi skulle basta ihop. Men sen kom jag på igår att det viktigaste att vårda är ju relationen till sig själv. Och det här är ju så här, du vet, vissa klyschor. Alltså det är så här, det viktigaste vi har är relationen till oss själva, eller typ när folk säger så här carpe diem eller så här, man har såna här riktiga floskler, så är det ju att man bara slänger sig med dem, fast man förstår liksom inte innebörden. Men det var som att när jag hade textat med dig om det där med bastun, då slog det mig att det är så här, fan, det viktigaste relationen jag måste vårda är ju den till mig själv. Så då kom jag på att jag ska ha söndagsbastu med mig själv. Alltså förstår du, att det är så här,
mysigt,
att jag ska ha liksom en stund då jag vårdar relationen till mig själv. Och så kom jag på ytterligare en grej, vilket jag tycker är så jävla spännande, man är, att jag är ju relationsexpert, det vet du ju. Alltså,
nej,
ja, jag
nej
sitter ju...
det du har sagt tidigare, att du är mannen på gatan.
Ja, men det står ju relationsexpert i olika sådana här sammanhang som jag liksom inte riktigt styr över. Förstår vad jag menar? Jag skulle ju aldrig kalla mig själv för relationsexpert, men nu har jag också kommit
hur
på
är det. Nu?
Ja, precis. Nu har jag kommit på att jo, det ska jag visst göra, för att jag kan ju jättemycket i teorin om hur man ska vårda relationen, kanske framförallt till sin partner, för det är oftast det som det handlar om när jag sitter i Nyhetsmorgon, om man svarar på frågor för att hålla glöden vid liv, eller för att liksom få det att hålla länge, eller för att få varandra att må bra i relationen och så vidare, massa sådana saker. Och då slog det mig också att exakt de tipsen som jag alltid ger, du vet, till par som är intresserade av vår relationen, de kan ju applicera på relationen till sig själv. Och det, alltså det stämmer, det stämmer så bra. Och
ge några exempel där.
Ja, eftersom jag inte hade nycklarna till bastun, så tänkte jag igår ska jag börja med att vårda relationen till mig själv. Och då är det ju så här, de brukar prata om så här retreats, att man ska åka iväg och hitta på någonting med sin partner ibland för att få liksom en paus från vardagen och liksom kunna sitta ner och i lugn och ro prata om saker och umgås där liksom det här yttre bruset med livspussel och allting sånt försvinner, för att det kan vara bra att stanna upp lite tillsammans och liksom se sig själva utifrån och prata om sig själva. Så det kom jag på igår, och i brist på bastu så tappade jag upp ett bad för första gången också sen jag flyttade hit. Jag har ju ett badkar, och så hällde jag i, jag hade ingen badolja hemma eftersom jag inte har badat, men då hade jag en gång, kommer du ihåg att jag gjorde, och det har väl du också gjort, alltså det är nog det pinsammaste min son tycker att jag har gjort, när jag gjorde ett samarbete med RFSU och satt på...
Ja, det handlade ju just om att man skulle... Ja, jag har inte gjort det. Mina barn förbjöd ju mig. Jag hade ju kommit långt. Jag hade tagit bilderna på att de var godkända.
Just det.
Och men jag skulle inte gjort dem för relationen till sig själv, tror jag. Men precis, jag minns att du gjorde det. Att det handlade om det. Hur att man ska värna relationen med sig själv. Att onanin är en fin stund. Och att man ska kosta på sig att tända ljus. Och ha...
Ja.
Buttplugs och sådär.
Ja, det var inte buttplugs, utan det var ju... Jag hade ju inte rådfrågat mina barn innan. Utan det här var ju någonting som Manne blev varse när jag gick in på mitt Instagram och såg den här bilden och undrade vad fan jag höll på med. För jag satt ju i den soffan som jag sitter i nu, fast då var den belägen på...
I arbetsrummet
i gamla lägenheten. Med liksom glidmedel, kukringar och... ja, jag vet, det var något mer. Och liksom... det var ju... Alltså så här, jag kanske inte gör det igen, men det var väldigt kul, för det kändes väldigt viktigt att jag har gjort det liksom. Och nu har jag gjort det en gång och jag är glad för det, men jag kommer nog inte liksom göra det igen. Men det jag skulle säga med den här historien, det var att då fick jag en massa glidmedel och massageoljor.
Ja,
inte glidmedel utan mer såna här massageoljor som man också kan använda för att det är lite värmande och hit och dit. Och då tänkte jag så här, jag testar att ha det i badet. Alltså det är ju olja, det funkar väl. Funkar det skitbra. Ja. Alltså det var så mysigt med den där oljan i vattnet. Jag blev så här, du vet, helt mjuk och gossig efteråt. Men då, och så tände jag rökelse och så tände jag ljus.
Ja, ja, ja. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Alltså, ja. Nu får du faktiskt lägga band på dig själv med rökelse och fucking oljor. Utan min takeaway från det här, det blir ju liksom... Du måste ge fler exempel.
Ja, men jag är på väg dit.
Som...
Jag är på väg dit.
Okej, bra.
Jag vill ju bara
jag klarade inte av bilden av dig med olika rökelse och oljor i badet.
Jag låg med min bok. Jag håller på att läsa Kjell Westös senaste. Du vet, så här, tog bort alla liksom mobiler och appar. Utan jag så här, nu ska jag fokusera liksom. Och då fick jag, direkt så fick jag lite olika obehagskänslor. Alltså, för att jag stannade upp. Satt still, förstår du? Alltså, och då kände jag precis samma känsla som jag kunde känna ibland när jag, och det här är ju nu är inte Li här, men alltså som, när jag och Li i slutet på relationen var själva för att det kändes som att det var liksom det fanns en massa outtalat. Alltså man fick lite, du kan förstå vad jag menar, att det blev lite nästan jobbigt att stanna upp. Det är nästan skönare att bara kötta på. Men så fort man stannar
För att om man gör liksom, nu gör vi den här grejen för relationen, då kan vi känna väldigt tydligt hur långt kvar man har. Eller hur liksom förljuget det känns.
Ja.
Hur svårt det är att ladda det med någonting som är bra.
Ja, och det som är grejen då, alltså när man är i en relation med någon annan, då finns ju alltid alternativet, alltså gå skilda vägar. Förstår jag vad jag menar? Men när man sitter och får obehagskänslor med sig själv, då finns det ju inget alternativ som är gå skilda vägar. Det finns ett alternativ och det är ju att man tar livet av sig. Det är ju att verkligen gå skilda vägar från relationen av sig själv ju. Eller hur?
Ja.
Annars, för det går ju inte att slippa sig själv på något annat sätt. Eller hur? Det håller väl med mig om?
Absolut.
Ja. Så att då satt jag... För tidigare har
det är den yttersta steget, men sen så kan man ju slippa sig själv genom att umgås jättemycket med andra eller genom att supa skallen i bitar eller ta droger. Det finns ju ändå knep så där när man inte står ut med relationen med sig själv.
Ja, och det är ju på samma sätt som om man är en olycklig relation, att man då tar till saker för att slippa tänka på relationen. Alltså,
ja.
Men då är det ju inte att man... om man då, det som är själva grunden för det här resonemanget är ju att man ska få en bra relation till sig själv. Alltså, och inte behöva fly för att om jag är i en dålig relation där jag känner att jag måste fly, alltså med någon annan, då finns ju alltid alternativet så här, men jag gör slut och så går jag vidare för att den här relationen är destruktiv, den ger mig ingenting, jag ger mer än vad jag får, eller vad det nu kan vara. Det finns ju massa sådana exempel på så här, det här är inte en bra relation. Men det går ju inte att göra det med sig själv. Alltså då blir det ju hela livet då en flykt. Alltså in i någonting annat. Och så kan man ju leva sitt liv. Jag liksom dömer ingen för det. Men för mig är det inte intressant. Utan jag känner ju att det viktigaste för mig är att jag vill liksom vara ihop med mig själv. Förstår du? Att det är min grundrelation. Och sen så att, att jag är ihop med mig själv, vårdar den relationen. Och sen kan jag ha relationer till andra också. Alltså att det är så här, jag har min relation till dig, men den är liksom den är en relation som står utanför den relationen jag har till mig själv, för det är den absolut viktigaste relationen jag har. Och då kan jag på ett annat sätt tänka möta dig i det. Alltså när jag har en bra relation till mig själv, så kan jag ge mig själv på riktigt till dig och känna att jag finns närvarande, för då är inte du en flykt. Alltså då är inte du någonting som jag tar till för att slippa mig själv. Alltså om man har ett dåligt äktenskap, att det är så här, nej men jag går till källaren och håller på och meckar med bilen för att slippa relationen. Alltså det är så här, om jag då bestämmer mig för att jag åker och bastar med Manne för att jag vill slippa basta med mig själv. Alltså, eller jag åker och bastar med Manne för att jag känner mig jävligt trygg och harmonisk och så här, jag är jävligt sugen på att hänga med Manne och bara få hans take på det här, eller liksom prata med honom om de här grejerna, eller liksom bara få ta del av din härliga personlighet. Men inte för att jag vill slippa mig själv, utan för att jag vill i en bra relation med mig själv gå på en parmiddag med dig. Förstår du? Fast jag är ett par där jag har en relation med mig själv. Förstår du lite alltså hur jag tänker att det är liksom att man har relationen till sig själv och sen så kan
det... Ja, absolut. Jag förstår just i ditt fall. Alltså, jag har haft många dåliga relationer i mitt liv, men relationen med mig själv har varit väldigt trygg och bra. Medan för dig har det ofta varit som att du har haft en rätt dålig relation till dig själv och därför varit beroende av andra för att slippa träffa dig själv.
Exakt,
förstår
exakt.
Den frigörande potentialen i den här insikten.
Och då har det ju varit så att jag har liksom kommit till den här insikten att förut så flydde jag ju bara helt oreflekterat. Alltså att jag liksom ville slippa undan mig själv fast jag fattade inte att jag ville slippa undan mig själv. Alltså vare sig det var mitt äktenskap eller det var umgänge med mina kompisar. Det var liksom inte att hänga med mina kompisar som var det härliga, utan det härliga var att slippa mig själv. Och jag, men det förstod jag inte. Sen har jag kommit till en insikt nu, det kom jag till redan i våras. Alltså att jag kan se när jag får liksom någonting, den här känslan av att gud, det här skulle jag vilja liksom borra i, den här frågeställningen är viktig för mig, jag kan se det framför mig att jag är i behov av någon annan. Förut har jag liksom bara utan att fatta det liksom typ, ja men man kan inte vi träffas och käka lunch eller någonting, fast jag liksom inte förstått varför vi ska göra det, utan jag har bara liksom gjort det för att slippa undan. Men sen har jag kommit till ett stadie där det är så här, gud, jag känner mig lite orolig, jag skulle behöva dryfta de här sakerna med Manne, och så har jag kontaktat dig. Och då sa min terapeut, sa så här, det här är skitbra, för nu har du kommit ett steg på vägen, men nästa steg är ju att du får den här insikten, det här skulle jag vilja bolla lite, den här grejen, men att du börjar och bollar den med dig själv innan du tar till en second opinion från en yttre. Förstår du? Så att det liksom är att man först går till sig själv och rådfrågar sig och så här, vad består i min oro och varför känner jag så här? Och sen när jag liksom har kommit på, när jag har liksom en lugn stund i den här, som du hatar då, oljan och rökelsegrejen, har på ett lugnt sätt kommunicerat med mig själv och pratat om de här olika sakerna och har fått liksom typ som ett utkast till en tanke på hur varför saker och ting känns som de gör, då kontaktar jag någon vän eller en ex-partner eller vad det nu kan vara. Och det som hände igår då var att jag kände liksom olustkänslor, jag kände liksom lite ångestpåslag, men jag förstod liksom inte riktigt varför. Så låg jag i badet och så låg jag där och så hade jag den här, nu kommer det igen då, spa-musiken på, jag hade liksom de här jävla ljusen, rökelsen, och så låg jag och tänkte. Och till slut så formulerade sig, när jag hade liksom legat ett tag och liksom varit i den här oroskänslan och inte liksom agerat på den genom att försöka fly, vet du vad jag kom fram till då?
Nej.
Att jag längtade efter mina barn.
Alltså att det var därför du kände oroskänslan.
Ja, det var det. Och då tänkte jag, ja, så då textade jag med Li och så frågade jag vad de gjorde, och då var de bara hemma, och då sa jag inte så här, kan jag komma förbi, utan jag sa så här, jag tänkte gå ut på en promenad, är det okej om jag kommer förbi och bara säger hej, jag längtar efter ungarna. Och Li var så här, självklart, det blir jättemysigt. Och då känner jag så här, då hade jag, om jag tidigare kanske bara hade känt olustkänsla, kastat mig på telefonen och ringt Li och bara, kan jag komma förbi? Förstår du? Fast jag inte har liksom förstått riktigt varför jag vill komma förbi. Men nu var det som att jag hade suttit i badet och liksom resonerat mig fram till vad det var jag verkligen ville. Och då var det så här, fan, jag vill träffa mina barn. Jag längtar efter mina barn. Och så kontaktade jag Li och så gick jag dit med den intentionen. Jag längtar efter barnen, och det är en okej känsla att känna. Och jag var medveten om vad jag kände. Och så gick jag dit och hade en jättemysig... Jag var där en timme bara. Och vi satt och pratade, och det var helt avslappnat. Det fanns inget så här att jag kom dit med någon ångest och liksom oros och olustkänslor. Utan jag kunde vara väldigt närvarande och tycka att det var jävligt härligt att träffa dem. Alltså att jag var där med mig själv och träffade min exfru och mina barn. För att det hade jag kommit fram till när jag hade kommunicerat med mig själv, att det var det jag ville göra. Det var liksom ett aktivt beslut. Det var inte bara någonting som hände. Och det, alltså, och det här kanske liksom alla människor har gjort i alla tider och ingen känner igen sig. Men för mig har det varit liksom...
I alla fall de som har en bra relation med sig själva.
Ja, jag menar att det liksom är en sån otrolig... Också så här... Alltså det är som att man får en ny kompis. Alltså så har jag upplevt det. Att det är så här, fan, jag är ju... Alltså, nu låter det som ett så här självhävdelsegrejsmojs, men just så här, jag är ju jävligt smart. Alltså du vet, så här, när man träffar någon polare som är så här, fan vad skarp du är. Fast man inte har tänkt på det förut. Men när jag liksom när jag har satt i badet och bara liksom lyssnade på mig själv och tänkte så bara, men jag vet ju
massa... Om valmusiken.
Om valmusiken. Jag vet ju massa bra grejer. Alltså, och om jag bara lyssnar på mig själv så kommer jag ju få massa nycklar och massa bra tips och råd på hur jag ska göra för att må bra. Och då känner jag att för att det är ju en, om vi ska ta lite tips här, så är ju en viktig grej när man är i en relation till en partner, det är ju att man berömmer varandra. Alltså du vet att jag uppmärksammar, det kan vara allt från så här, gud vad fint du plockade undan i köket. Alltså du vet så här, små grejer, små, eller så här, du är otroligt vacker i den där klänningen. Alltså det slog mig nu när jag kom hem. Alltså att man formulerar högt de där sakerna som man kanske bara tänker men inte säger, utan det blir lätt så att man hakar upp sig på saker som är negativa. Och precis så tänker jag ju också då att det är viktigt att göra med sig själv. Alltså att det liksom är...
Ja, men det är väl det där som influencers kallar för self-love. Att det är viktigt. Positiva affirmationer och sånt där.
Ja, precis. Och det här är ju också såna här saker som, du vet, som jag tidigare avfärdat som typ... du vet, när det bara är så här, men vad är det för flum? Alltså du vet, man bara liksom så här, det där orkar jag inte bry mig om. Och det är väl, men det är ju otroligt viktigt. För jag har ju varit väldigt mån om att uppmärksamma andra, tänka aktivt på att uppmärksamma andra när de gör saker som är bra. Och liksom, alltså positiv förstärkning pratar man ju om i barnuppfostran och speciellt med barn som har liksom NPF-diagnoser. Att man ska fokusera på det som är positivt och sen så vara... när man har kritik så ska den vara väldigt konstruktiv. Och det, där känner jag ju att där har jag ju varit jävligt hård mot mig själv. Alltså och bara liksom avfärdat mig själv som dålig på många sätt. Men nu har jag istället så här, du vet, om jag gör...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag har någonting som jag tycker så här, det här var ju jävligt dumt, Nisse. Då istället försöka vara konstruktiv och så här, Nisse, alltså nu i mitt huvud då. Nu upplever jag att det här du gjorde, det var... inte helt smart. Vad tror du om att du kanske nästa gång agerar på det här sättet istället? Alltså du vet att man även när man är liksom negativ mot sig själv försöker vara konstruktiv och komma med lösningar istället för liksom att bara vara jävla idiot. Hur fan kunde du, nu betedde du så där igår igen. Åh, nu pratade du för mycket, eller nu pratade du bredvid mun och nu sa du saker som du inte hade tänkt säga. Det här är ju uppenbarligen då mycket grejer som jag tänker på att jag gör. Och tidigare har jag ju mer typ så här, vad fan, fuck it, skitsamma, jag är som jag är. Och det är ju inte helt, det är ju inte helt positivt, för att då blir det ju som att man liksom avfärdar sig själv som lite mindre, lite som att man har en polare som är jävligt stökig, men typ så här, ja han är som han är. Och det, den relationen vill inte jag ha till mig själv heller. Utan då är det ju så här, om jag då tycker att jag har betett mig på ett sätt som inte är okej, då vill jag ju också gå till botten med det och försöka lösa det problemet. Att så här, och inte bara avfärda mig själv som en jävligt stökig person som gör konstiga grejer. Och jag är den stökiga kompisen i gänget som man kul att hänga med ibland, men inte ha någon varaktig relation med. Så vill, den relationen vill inte jag ha till mig själv. Utan jag vill ju att jag ska vara en väldigt nära anförtrogen person som jag kan lita på i alla stunder och som jag vet vill mig väl. Alltså du vet, att apropå det här med destruktiva relationer, att man liksom har då en motsats till en destruktiv relation med sig själv, att det är liksom en bra kompis som man kan lita på och som vill en väl. Och det måste man ju verkligen bygga på i sig själv för att bli det, eftersom man kan ju inte förändra om du är en dålig kompis till mig. Då kan jag ju så här, nej men du är dålig, och så kan jag välja att så här, försöka förändra dig. så att vi har en bättre relation, eller så bara, gud, den här personen ger inte mig någonting, jag skiter i honom, jag går vidare och så umgås jag med folk som ger mig grejer. Men, det, men som jag sa, det går ju inte att ha den relationen till sig själv överhuvudtaget, för man måste vara världens bästa kompis till sig själv och ha en fin relation. Och det här var en otrolig insikt som jag fick igår i badet, och jag bara kände så här, det här måste jag prata om i pappapodden, för att
gjorde du rätt i?
Ja.
Du får utvärdera med dig själv sen hur det kändes och så.
Ja, just det, när jag pratade om det, att jag bara säger, men varför fan snackar du om det där för? Jävla idiot. Ah, ja, skitsamma. Jag går ut på balkongen och tar en cigg och scrollar lite Instagram och så får vi se vad som händer.
Nu är det 50 grader.
50?
Mm.
Helvete, alltså det gick från 15 till 50 när jag höll på med det här flummiga snacket om självaffirmation och rökelse.
Antingen har vi en väldigt effektiv bastu eller så pratade du väldigt länge.
Ja. Jag tror att det,
men nu börjar det bli ganska skönt. Ja. Nu är det nog liksom perfekt för att sitta och podda i en bastu, för att utrustningen skadas inte, och än så länge så känner jag inget behov av att gå ut. Jag sitter på nedre laven. Det är kul nu, alltså, att prata med mina föräldrar. Jag märker att både jag och Johannes gör det på ett lite annat sätt än förut. Att det är som att man mer, liksom, mer eller mindre aktivt försöker suga ut alla berättelser som man kan ha gått miste om. En del av mammas och pappas berättelser, kanske framförallt pappas, är ju sådana som är liksom starka, fast de förstörs lite av att man har hört dem 500 gånger. Och därför är det så fascinerande att det finns grejer kvar fortfarande som man absolut inte har hört, men som man borde ha hört.
Mm-hmm.
Och igår fick jag reda på två omskakande saker. En omskakande sak om min mormor.
Mm-hmm.
Och en omskakande sak om min farmor.
Får jag fråga nu bara, kommer du gå in på vad det här är, eller handlar den här historien om det faktum att du har fått reda på omskakande historier?
Nej,
bara så jag förbereder mig på.
Exakt.
Ja, vad bra.
Ja,
bara,
för nej, du kommer få veta.
Ja, vad skönt.
Du får veta vad det är. Mm. Om min farmor då, jag har trott att hon dog i typ livmodercancer.
Jaha.
Alltså alla mina förfäder dog ju väldigt unga. Alltså farmor var väl typ drygt 70 och farfar var bara 60.
Okej.
Så jag har inte träffat någon. Det enda jag träffat var min mormor som dog när jag var 5 år.
Mm.
Och jag trodde att det är livmodercancer. Jag minns när jag var liten, då visste jag inte att det var livmodern, utan tänkte att det hade något med underlivet att göra.
Ja.
Och jag minns att när jag var typ i lågstadieåldern och lite lillgammal, så tände jag ett ljus i någon kyrka som vi besökte med skolan, och det var någon typ prästkvinna som frågade vad jag tände ljus för, eller om jag själv förde in det på att jag tände ljus för mina förfäder. Och hon frågade, och jag berättade att de dog väldigt unga och att det var länge sedan. Och hon frågade av någon anledning då vad min farmor dog av. Och jag blev väldigt generad för att det hade någonting med hennes underliv att göra.
Ja.
Sen har jag tänkt att det handlade med livmoder. Men nu fick jag reda på att jag hade rätt då i lågstadiet. När jag tyckte det var lite pinsamt, för att det hade med underlivet att göra. För att det hade verkligen att göra med underlivet.
Ja.
För det var nämligen så att min farmor fick problem. För hon fick någon slags tumör i en blygdläpp.
Aha.
Någonting som är otroligt, otroligt lätt att göra någonting åt, eftersom det sitter utanför kroppen.
Liksom. Just det.
Det är inte invärtes.
Nej.
Och hon besvärades mycket av det där. Och hon berättade då för mamma, sin svärdotter, om de här problemen. Och mamma sa att...
Jag måste bara... Alltså, att det inte var problematiskt, det var för att det var en tumör som var ganska lätt att plocka bort. För det som jag har förstått, nu kan jag inte så mycket om cancer, märkte jag, men alltså, att det är väl inte tumören i sig, om den inte sitter på något dumt ställe i hjärnan och trycker på någonting, eller att den typ förstör levern, att man har något sånt. Men det som är problemet... är väl när det bildas metastaser och cancer blir aggressiv och sprider sig till liksom väldigt många delar av kroppen. Och jag tänker att om man har då en tumör i en blygdläpp, så är liksom inte själva den tumören problemet, förutom då att det är jävligt obekvämt och jobbigt, utan det är ju om det då bildas cancer, att det sprider sig hela den där, liksom, att cancercellerna sprider sig till andra delar av kroppen där de gör mycket skada och där det inte går att göra någonting åt det.
Jag vet inte heller, men alltså det är väl så att om man tar bort den i tid så kommer det inte sprida sig.
Precis.
Nej, exakt. Hon hade då det här problemet, och min mamma sa till henne att du måste givetvis gå till gynekologen och göra liksom ett ingrepp och fixa det här.
Just det.
Och då sa hon att är du inte klok, det kan ju inte göra. Det finns en gynekolog i staden, det är Rykelius.
Ja.
Och Rykelius är en umgängesvän till oss.
Aha.
Jag kan inte sitta och visa könet för Rykelius och sen sitta på middag med honom några dagar senare. Det är helt omöjligt.
Det här är ju jävligt intressant. Jag sprang
och
in...
Och då sa mamma att...
Nej, förlåt.
Mamma att, vad vill du säga?
Nej, men förlåt. Nej, men apropå det där med gynekolog. För att jag sprang in i en person vars mamma... Det är inte mig själv jag pratar om det. Vars mamma var gynekolog. Och hon berättade, apropå att vara helt avslappnad, att hon brukade bli undersökt av sin mamma. För att det är så här, varför ska jag gå till någon annan läkare när min mamma är gynekolog? Hon kan väl undersöka mig? Och jag bara... Först så tänkte jag så här... Det var det sjukaste jag hört. Men sen så bara, ja, eller var det det? Och jag, där apropå att ha en bra relation med sig själv och sitta och försöka prata om och reda ut saker. Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag tycker. Om det är... Vad tycker du? Är det liksom en... Är det konstigt eller inte konstigt?
Jag tror att det är helt oproblematiskt. För om man är trygg i sin läkarroll och vet att... Och det är ens mamma. Men här var det annorlunda, för här var det alltså... Rykelius som hon träffade på fina middagar.
Mm.
Så därför kunde hon inte gå dit och därför blev det mycket, mycket värre. Och hon tillbringade sina sista dagar i det röda huset som stod här på vår tomt, som var det första huset som byggdes. Och hennes systrar Anna och jag tror Elsa. Mm. Nej, det kan de inte ha hetat. Det heter ju de i Frost. Anna och Elvira kanske. De tog hand om henne och hon dunsade i golvet med en käpp när hon ville ha punch, vilket var väldigt ofta, vilket var liksom den enda smärtstillen hon hade eftersom hon fortfarande inte hade gått till någon läkare med de här problemen. Och sen dog hon. Otroligt, otroligt att liksom sällskapslivet då gick före hennes hälsa och att det var så otänkbart att gå till Rykelius.
Ja, det...
Så kunde det vara en liten stad vid den tiden.
Men förstå, alltså apropå det här med relationen, jag är helt inne i det. För undra vad hon tänkte när hon gick och la sig på kvällen, om hon kunde blockera bort det där bara och tänka på nästa sammankomst med Rykelius och vilket porslin de skulle ha, vilka servetter det skulle vara och vad de skulle servera. Eller om hon låg och hade dödsångest och tänkte så här: helvete, jag kan inte, jag kommer inte överleva det här, men jag kan inte göra det för att det... Vad tror du? Hur tror du hon tänkte?
Både och.
Mm.
Jag tror hon tänkte både på dukningen och på dödsångesten. Och hon hade ju liksom döden på nära håll eftersom hennes man hade dött typ 10 år tidigare också.
Fan, vad hemskt.
Den andra omskakande saken jag fick reda på mina förfäder, det var mormor. Mormor har ju minne av, alltså hon var som sagt den enda jag träffade.
Ja, det var när du var 5 år gick hon bort.
Ja, och enda jag minns av henne var att vi var besökte henne i Nyköping och jag och min syster Moa fick leka på gården och hon var så här, firade ner leksaker som vi kunde ha i sandlådan, firade hon ner från köksfönstret med ett snöre och att det kändes liksom både uppfinningsrikt och lite busigt.
Ja.
Hon var en väldigt speciell kvinna för att hon var liksom queen of Nyköping. Hon var dubbeldoktor i språk. Hon hade skrivit någon doktorsavhandling om någon fransk preposition. Hon var otroligt vacker. Men hon var också väldigt depressiv.
Ja.
Både hon och morfar var en slags superstjärnor. De var skitsnygga och coola. Jobbade på Nyköpings läroverk. Morfar var rektor och mormor var språklärare. Det var väldigt speciellt för mamma eftersom hon gick på den skolan då. Och vilket också var speciellt eftersom alltså fortfarande Moa som bor i Nyköping pratade med någon som hade haft Nils då, vår morfar på skolan. Som berättade att han alltid luktade sprit liksom. Och förutom att de alltid luktade sprit så älskade de att ha väldigt, väldigt mycket tjack när de hade skrivit sina avhandlingar och sånt där. Så de hade alltid liksom tagit mycket preparat av olika slag och kedjerökte. När mormor dog, då fick jag ärva 2 saker av morfar. Som hade dött långt tidigare men som var kvar i mormors hem då. Och det var dels en liten kulhammare alltså med träskaft.
Vad är en kulhammare? Är det en sån här, vad är en kulhammare ens?
Gud, vet du, när jag säger det så vet jag inte, men det är väl att det är som en liten kula på ena sidan.
Ja, det är alltså inte en sån här, de här stora som har liksom en böj på bak där man kan dra ut spikar och sånt, utan det är en sån här som mer ser ut som lite som ett städ. Alltså att det liksom är det en kulhammare?
Ja.
Att det är liksom lite spetsigt. Fan,
jag skulle inte sagt kulhammare. Jag tyckte bara att det lät mer exakt än med bara sagt hammare. Det var en liten hammare med träskaft. Och sen fick jag ärva en skinnplånbok.
Ja.
Och fast, jag var ju van vid röklukt som man var vid den här tiden på slutet av 80-talet. Men de stank så mycket rök. Till och med hammaren med träskaft stank så mycket rök. Så att jag minns att jag slängde ut dem på tomten. För att jag kunde liksom inte hålla dem i handen. För de luktade så mycket rök.
Gud, alltså som när något som är brandskadat. Alltså när det har brunnit, ja. Och man har räddat ett fotoalbum. Exakt. Men det liksom går inte att ha någonstans förutom i någon liten
förseglad. Nej, jag kunde inte ha det inomhus överhuvudtaget. Så att det fick ligga liksom ute. Och jag vet inte, jag gav upp till slut tror jag. För det slutade liksom aldrig lukta rök. Men då... alltså hon var ju lite som, du vet, Döda poeters sällskap. Alltså en gudabenådat bra lärare, min mormor.
Ja.
Så mamma i gymnasiet då skulle få ha henne i spanska.
Mm.
Och hon skulle ha sin egen mamma i spanska.
Är det mer eller mindre problematiskt att bli undersökt av sin mamma som är gynekolog eller bli undervisad i ett latinskt språk av sin mamma som är lärare i språk?
Det beror nog helt på mamman. Du får väl avgöra efter att jag berättat färdigt.
Ja, okay.
Men det var liksom, berättar mamma, en väldigt förväntansfull stämning. Eftersom då mormor var en person som stack ut. Att hon var lite så här rockstjärnelärare. En del hade hört att hon hade okonventionell och väldigt, väldigt bra undervisning och sånt där. Så ja. Att mamma var liksom stolt redan på förhand. Men också nervös eftersom mormor var lite ostadig. Och sen då första lektionen så kom hon in och var plakatpackad.
Aha.
Så att hon behövde ta stöd på väggar och bänkar när hon tog sig in till katedern. Satte sig tungt och liksom hälsade inte välkommen på ett vettigt sätt utan satt och granskade sina naglar.
Och det var ingen tvekan att hon var berusad. Alltså ingen i klassrummet kunde missuppfatta eller missförstå det här eller förstå det som någonting annat. Utan jag tänker om det var din mamma som uppfattade det här för att hon såg.
Nej, alltså hon både stank och raglade och sluttrade.
Okay. Ja. Uff.
Hon satt länge och granskade sina naglar och sen pratade hon om att det är så hemskt att hennes naglar är så dåliga och att ni flickor har mycket finare naglar och sådär. Kan ni visa era naglar? Helt insnöd på naglar. Jag kunde bara prata om det. Så det blev aldrig någon undervisning i spanska uttaget. Och mamma ville såklart sjunka genom jorden.
Ja.
Det var de mest pinsamma hon dittills hade upplevt.
Fy fan. Gud vad hemskt. Vilka hemska historier.
Ja,
jag
inte fått reda på dem.
Får jag lätta upp stämningen med det här? Kulhammare är en typ av hammare som har en halvkula och en ban, alltså en plan slagyta, eller två halvkulor som slagytor. En hammare med två halvkulor kallas också för drivhammare. Ja, det finns olika storlekar.
Och det här var ingen drivhammare utan den hade en sån kula.
Mm. Det var skönt att vi
är... träskaft. Och det speciella då var liksom att till och med träet i en kulhammare hade tagit åt sig av den här röklukten.
Gud vad häftigt. Hörru du, jag tänkte att jag skulle avsluta med en grej. Du får säga om du tycker att det här är en bra idé eller dålig. Men jag kommer göra det ändå. För jag har börjat med en grej, apropå det med relationen till sig själv. Jag älskar ju Nils Ferlin. Alltså poeten. Och då har jag en diktsamling med hans samlade dikter. Och jag, eftersom jag nu är en sån här ny med rökelse och olja och har blivit en sån person ju, så brukar jag varje dag ta upp den här diktboken och göra, du vet, så här som man folk brukar göra med Bibeln. Att man bara bläddrar och sen på måfå slår man upp en sida och sen så läser man den bibelversen och sen så reflekterar man lite över varför man tror att just det bibelcitatet kommer upp idag och vad det kan säga än. Alltså det är ett sätt att liksom så här tänka kring saker. Och då tänkte jag, vad tror du om att jag gör det exakt nu? Och så får alla som lyssnar sen efteråt bara reflektera över varför de tror att just den här dikten lästes upp för just dem idag. Är inte det ganska spännande?
Mm, kör.
Ska vi testa? Då gör vi så här tycker jag. Nu bläddrar jag. Så gör vi det tillsammans. Så du säger stopp. För nu håller jag på att bläddra i boken. Och,
okay.
Och när du säger stopp, då stannar jag och så läser jag den dikten som kommer där.
Stopp.
Okej, okay, då ska vi se. Ding dong. Ding dong, ding dong. Klockorna dunka en dyster sång. Klockorna dunka till sorg och till ära. Vännerna klunka och sluddra. vår kära. Skrattande broder som var oss så nära. Nu är han fångad av döden i fång. Ding dong. Ding dong, ding dong. Prästen är värdig och kappan lång. Prästen är värdig som prästerna böra. Värdigas broder, upplåta ditt öra. Jonsson är död och kan ingenting höra. Kan inte fysta för flaska en gång. Ding dong. Ding dong, ding dong. Klockorna dunka en dyster sång. Räck mig din hand för den sången och lova broder att bättre förvalta din gåva. Jonsson var trött och var rädd för att sova. Dagen är hetsig men natten är lång. Ding dong. Och om man nu vill läsa den här igen, för att man inte uppfattar det för att läsa den en gång, då kan man googla, och då ska man googla Nils Ferlin, och sen så heter dikten Ding dong. Så då tänker jag att jag uppmanar alla att göra det och sen kontemplera lite och reflektera över varför just du fick höra den här dikten idag och vad den kan säga dig.
Kanske ett stjärntecken kan vara en ledtråd, eller?
I vad den kan säga en.
Ja, just det. Och de stenar som man har, alltså kristaller och sånt.
Ja, precis. Ja, jag tycker att vi ska inte komma med något facit här och säga vad det betyder för oss. Utan det här får lyssnarna själva avgöra hemma, eller hur?
Vi säger så. Tack för uppmärksamheten. Vi hörs om en vecka.
Hörrni, det gör vi. Nu ska jag hämta nyckeln till bastun och vårda relationen till mig själv.
Fint. Hej då!
Hej!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.